Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst Jönköping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud.
Det är fantastiskt roligt för mig att, och en stor förmån att få stå här och dela några tankar ur Guds ord idag. En sån här stor gudstjänst som detta är, där vi minns, där vi påbörjar liksom församlingens jubileumsfirande och där vi sätter fokus speciellt på vårt internationella arbete. Och det är fantastiskt att få tillhöra den här församlingen som jag och Susanne gör, och vi får vara en del av det arbete som görs ute i vår värld idag. Tillsammans med er alla så är vi delaktiga i det som händer i vår värld, och vi får se människoliv bli förvandlade på många platser och evangeliet nå till platser som ännu inte, dit det ännu inte har nått. Vår församling har fått betyda så otroligt mycket på många platser för många människor. Och det är liksom, även om det här blir ett långt missionsmöte, så blir det, finns det inte en chans att på något vis kunna göra rättvisa åt det som den här församlingen har fått betyda genom historien. Och jag önskar liksom att ni alla skulle kunna få komma någonstans och bara dimpa ner någonstans och få möta de människor och sammanhang där ljuset liksom har tänts, där Jesus har predikats, där Guds kärlek har fått visas i ord och handling på olika sätt och samhällen blir förvandlade. Det där har ju vi förmånen att få leva med dagligdags i Afrika där vi befinner oss normalt sett. Och få möta människor och få ta emot mycket av den tacksamhet som väldigt många uttrycker till vår församling i Jönköping. Och vi önskar att vi skulle kunna förmedla den kärleken och värmen på något sätt. Och samtidigt få ge lite mod och hopp om att det är inte förgäves det vi har gjort. Låt oss fortsätta framåt åren som kommer. Jag ska dela några tankar ur Jesu liv och berättelse. Och tänker att det ska få vara ligga till grund lite grann för både dig personligen men också för oss som församling när vi blickar framåt. För jag tänker en sån här, vi är tacksamma för allt det som Gud har gjort genom åren. Det Gud gör idag, men det är inte slut, det är inte över. Så länge som Jesus fortfarande inte har kommit tillbaka och hämtat oss hem till sig, så pågår missionsuppdraget utöver hela vår värld. Vi ska inte sluta, vi ska fortsätta, vi ska växla upp och vi ska kunna göra ännu mer. För vi vill ha skarorna med oss en dag där i himlen. Amen. Jag är van att predika i Afrika nu för tiden och då säger man amen i kyrkan när det är dags. Och ni som vet ungefär hur det går till, ni kan väl hjälpa till lite grann. Vi ska dyka ner i Jesu liv. Han, i Markus, det fjärde kapitlet, så är Jesus mitt uppe liksom i sin gärning. Han har liksom kommit igång, han har liksom fått sina lärjungar, han har redan genomfört en rad under och tecken, han har undervisat. Och det verkar som att han har ganska bra med medvind i sin tjänst. Det är skaror som kommer och vi lyssnar till honom. Det är stor uppmärksamhet, men det är också många behov som kommer till honom. Han botar sjuka och han gör många olika saker. Och Guds kraft är synlig och den är verksam. Där i fjärde kapitlet så är det så mycket folk som kommer och trycker på. Så han ber lärjungarna att kan ni skicka ut en båt lite i vattnet, så sätter jag mig där i båten och så får folket stå på stranden och så undervisar jag skarorna som är på stranden. Och så börjar han att undervisa där i kapitel 4. Och så börjar han tala i liknelser, alltså bilder för att hjälpa människor att förstå vad det är han säger. Och den första liknelsen han tar där, så talar han om: det var en man som gick ut för att så. Och så kommer berättelsen, han sådde, så föll en del vid vägkanten. Och där så liksom hände det inte så mycket, utan ganska snabbt så kom fåglarna och åt upp det där utsädet. En del när den här mannen sådde, det föll bland de steniga ställena. Det är inte så mycket jordmån. Det växte upp snabbt, men sen så brände solen och så vissnade. Och det fanns liksom inte ett rotsystem för att få sådden att gro vidare. En del föll bland tistlarna. Det växte upp, men sen så kom det andra tistlar, grödor, som växte upp samtidigt och liksom kvävde tillväxten utav den sådden som hade gått ut. Men en del föll i den goda jorden och gav rikligt med skörd. Och det är som att Jesus säger så här, sådden, den måste bara sås ut. Och man tänker utifrån effektivitetstermer i det här som berättelsen, liksom att, så är det ju, om man tänker att det var lika delar som föll i de olika ställena, så är det ju bara 25% som faller liksom där det är god jordmån. Resten faller på lite andra ställen och ger inte så där jättemycket skörd. Men det verkar som att det hindrade inte såningsmannen, utan det skulle sås ut. Och så blir det skörd utav det. Och så avslutar Jesus den här liknelsen med att säga, hör du som har öron att höra med. Och så går han vidare till nästa liknelse. Så talar han om man har en lampa och tänder den, så sätter man ju inte den under sädesmåttet. Man täcker inte för ljuset, utan man sätter ju ljuset på bordet så det får lysa och ge ljus åt dem som är i rummet. Och det är som att Jesus säger, ljuset, det måste få lysa. Ljuset måste till där det är mörkt. Ljuset måste till för att man ska kunna finna det man söker. Och så säger Jesus, hör du som har öron att höra med. Och så går vidare Jesus vidare, fortfarande sittandes i båten, och tar en tredje liknelse. Och så talar han om sådden igen. Men vad är det som händer med sådden? Jo, när man har sått så går såningsmannen går iväg och har massa andra sysslor. Men där händer en massa saker. Det börjar gro och den växer utav sig självt. Och sen när det är dags så går skäran och det blir en riklig skörd. Och så går Jesus vidare i en fjärde liknelse, fortfarande sittandes i båten. Och så börjar han tala om senapskornet. Det minsta utav frön, men som planteras och blir ett träd. Himmelens fåglar bygger bon i trädet och det ger skugga från solens hetta. Och vid ett annat tillfälle när Jesus talar om senapskornet så säger han, om man har så lite tro som ett senapskorn så kan det förflytta berg. Det här pågår under den här dagen. Människorna, de är på stranden. Jesus, han sitter i båten. De lyssnar till det här. Han försöker med en fas liksom försöka få dem att förstå. Du som har öron, lyssna liksom på vad jag säger. Och jag undrar hur mycket av det här gick in. Hur mycket sjönk in hos lyssnarna. Hur mycket begrep de egentligen? På kvällen samma dag läser vi då i Markus 4:35, så säger Jesus till dem, låt oss fara över till andra sidan. När Jesus säger det här, och nu ska vi ha lite geografi. Ni sitter ju, de flesta av er, och tittar åt norr. När Jesus säger det här så är han i den nordvästra delen utav Galileiska sjön. Kapernaum. Det här området. Låt oss fara över till andra sidan. Det är till den sydöstra delen utav sjön. Och det är ett område som heter Dekapolis. Och Dekapolis, där bodde Kanans 7 stammar. Alltså de som Israel hade krigat med under många år, som man hade försökt att liksom köra därifrån, men det hade blivit kvar. Man stod i fejd med dem. De var inte judar, utan de var andra folkslag. Det var ett förbund av städer på den sidan, och de hade en annat språk, en annan kultur, och man var liksom totalt annorlunda den judiska traditionen, kulturen och religionen. Det var ett fientligt område. Det var hedningarna bodde där. Där hade man annan syn på sexualitet. Det var mycket våld. Det var mycket girighet. Den andra sidan, den var mörk. Den var ond. Den var upprorisk. Den var oren. Där hade egentligen ingen god jude något att göra. Och Jesus säger, låt oss fara över dit. Och då kan jag inte annat än tänka, vad tänkte lärjungarna då? När Jesus säger, nu åker vi över dit. Vad tänker lärjungarna? Det står ju liksom inte så tydligt i Bibeln vad de tänkte. Men jag skulle kunna tänka mig att de tänker så här, vad har vi där att göra? Varför ska vi åka dit? Är det inte så att vi har ganska mycket att göra här där vi är? Varför ska vi över till andra sidan för? Där, de är ju inte ens som oss. Här har vi ganska god framgång just nu. Människorna gillar oss och de gillar dig Jesus. Vore det inte läge liksom att surfa på den här framgångsvågen här? Vad ska vi dit att göra? Där är vi inte ens välkomna, för vi är fiender med dem. Visste inte Jesus det här? Men klart han visste det. Jag tänker så här, det Jesus har talat om i båten hela dagen, om att så ut, om att tända lampan, om att låta det gro, om att ha tro. Det tänker jag så här, nu är det dags att visa det här i gärning. Vad är det jag har talat om hela dagen? Låt oss nu fara över till andra sidan så ska ni få lära er lite mer. De tar båten. Om du läser vidare därifrån den versen där vi läste vers 35 i Lukas 4, så står det liksom att det kommer storm under natten. Och lärjungarna, de blev jätterädda. Jesus, han låg och sov i båten. Och man tänkte liksom, hur ska det här gå? Och jag vet inte om du är som mig i många sammanhang. Men ibland så kan man få för sig att man ska någonstans. Och så blir det motstånd. Och då är det väldigt lätt att tänka så här, ja men det här var nog inte Guds vilja. Men det är ju precis det som det är. För det är Jesus som har sagt dem, nu far vi över till andra sidan. Lite motstånd, lite motvind, vågor, storm. Det är kanske tecknet på att vi är i Guds vilja. För så var det för lärjungarna. Jesus, han väcks, han ställer sig upp och han stillar stormen. Och så frågar han dem, varför är ni rädda? Har ni ingen tro? Och så kommer man över till andra sidan. Och nu ska vi läsa ett litet längre stycke om vad som hände då på den här andra sidan. Då läser vi från Markus, det femte kapitlet, och vi läser de 21 verserna. De kom över till trakten av Gerasa på andra sidan sjön. När Jesus steg ur båten kom en man emot honom från gravarna. Han var besatt av en oren ande och hade sitt tillhåll bland gravarna. Inte ens med kedjor kunde man längre binda honom. Flera gånger hade han bundits till händer och fötter. Men han hade slitit av kedjorna och sprängt bojorna och ingen kunde få bukt med honom. Dag och natt höll han till bland gravarna eller uppe i bergen och skrek och sargade sig med stenar. När han nu på långt håll fick se Jesus sprang han fram och föll ner för honom och ropade högt. Vad har du med mig att göra, Jesus, du den högste Gudens son? Jag besvär dig vid Gud, plåga mig inte. Jesus hade nämligen just sagt åt honom, far ut ur mannen, du orena ande. Nu frågade han, vad heter du? Legion heter jag,
för vi är många. Och han bad honom enträget att inte driva ut dem från trakten. Nu gick där en stor svinjord och betade på bergssluttningen. Andarna bad honom, skicka bort oss till svinen så kan vi fara in i dem. Det lät han dem göra. Och de orena andarna for ut ur mannen och in i svinen och jorden rusade ut för branten och ner i sjön. Omkring 2000 djur var det och de drunknade i sjön. Svinvaktarna sprang därifrån och berättade allt sammans i staden och ute på landet. Och folk gick för att se vad det var som hade hänt. De kom till Jesus och såg den besatte. Han som hade haft legionen i sig, sitta där klädd och vid sina sinnen. Och de blev förskräckta. Och ögonvittnarna berättade vad som hade hänt med den besatte och om svinen. Då uppmanade Jesus att lämna deras område. När han steg i båten bad mannen som hade varit besatt att få följa med honom. Men han lät honom inte göra det utan sa, gå hem till de dina och berätta för dem om allt som Herren har gjort med dig. Hur han förbarmade sig över dig. Då gick mannen sin väg och lät alla i Dekapolis höra vad Jesus hade gjort med honom. Och överallt häpnade man. Det är ju inom loppet utav samma dygn. Jesus har suttit i båten och undervisat i liknelser. Såningsmannen, lampan, grödan, senapskornet. Och så säger han, låt oss fara över till andra sidan. Det är som att han hade försökt få dem att förstå. Men nu skulle han visa också, hur går det här till? Han ville visa att det finns ett uppdrag. Och Jesus har tidigare talat om vad han kom för att göra i världen. Men jag har kommit för att söka de förlorade. Jag har kommit för att ta mig an de som lever i utanförskap. Jag har kommit för att ge tröst. Jag har kommit för att ge hopp. Jag har kommit för de förlorade. Det är som att han också säger så här att ja, men jag ska nu visa er att i Dekapolis så är det mörkt. Men där behöver ljuset tändas. Vi behöver sätta ljuset på bordet så att folk ser. För de lever i ett mörker. Det är som han också vill visa genom sina handlingar. Vi ska dit och så. Sen kommer det här gro. Så är det ju ganska så uppstyltat och liksom väldiga mottagningsceremonier. Och det är liksom människor uppradade på rad. Vi ska hälsa och det är liksom det ena med det andra. Och vi har varit med om korteger genom stan och vi har varit liksom stora evenemang. Det där har vi lite problem med, men så är det. Men när Jesus kommer till andra sidan, då är det en sargad man som lever bland gravarna. Som inte platsar bland andra människor. Han är den som blir den första att ta emot Jesus där på andra sidan. Och jag tänker mig när besatte, nakna, smutsiga mannen kommer springande mot Jesus och lärjungarna. Så kan jag återigen tänka mig. Inte riktigt vad vi behövde just nu. Var det verkligen hit vi skulle? Vi hade det ju så bra på den sidan. Där kom människor. Där var man och ville lyssna till din undervisning, Jesus. Du vet ju, det var ju så mycket folk så vi fick skjutsa ut dig i vattnet. Där fick du sitta och tala ostört. Här kommer det spritt språng. Vad har vi här att göra, Jesus? Men det är just det som Jesus någonstans vill visa sina lärjungar. Det är det här det handlar om. Till andra sidan. Vi kommer till ett oskrivet blad. Vi kommer till någon som inte vet vilka vi är. Vi kommer till någon som inte vet vem Jesus är. Men han vill dit. Ordet ska sås, det ska gro, det ska skördas när tiden är inne. Ljuset ska på den platsen. Jesus håller på och lär lärjungar i den här situationen. Och vad händer med folk när den här personen blir befriad? Jo, de säger,
Jo, de säger till Jesus. Du Jesus, vi tror att det är bra om du lämnar oss. Man var liksom inte riktigt mogen att ta emot allt det som Jesus kom, stod för. Den kraft som manifesterades i hans liv. De kom inte med fler sjuka till honom. Det blev inte de här skarorna som sa, nu så har ljuset tänts, nu så har frälsaren kommit. Utan man skickade iväg honom lite så. Skarorna var kvar. Får jag sänka rösten igen? Skarorna var kvar. En hel natt på sjön. Storm, umbäranden för en enda galen, naken, besatt person. Vilken typ av prioriteringar är det i Jesu liv? Och tjänst. Det kan tyckas vara kostsamt. Det kan tyckas vara utav mission. Och det är fantastiskt att vi har fått vara med i ett globalt uppdrag så länge. Det berättas att redan tidigt i vår församlingshistoria så avskilde man sin första missionär redan innan församlingen hade en pastor på plats. Så mission, det globala uppdraget, har varit viktigt i den här församlingen genom alla år. Det här skedde i en tid då det inte fanns så mycket information om andra sidan. Det fanns inte internet, det var inte tv. Det var inte liksom informationsflödet. Man hade inte den globala förståelsen som vi har idag. Men likväl så drömde man om att få sända budskapet till andra sidan. Man visste inte vad man skulle få möta där borta. Men man hade drivet, man hade passionen. Man var fylld av Guds ande. Man var motiverade. Låt oss fara över till andra sidan. Vi vet inte vad som kommer hända där. Men vi måste liksom bara dit. Det här drev församlingen. Och sen dess har det varit ett driv i vår församling om den andra sidan. Den är viktig. Man förstod att det måste ske ett utsäde. Man förstod att det finns en skörd att hämta in. Man förstod att ljuset måste tändas. Och man förstod att det behövs tro för att det här ska gå. Ordet som man tog med sig till andra sidan, det såddes ut. På en del platser, ja men det hände inte så mycket. Det föll liksom på den steniga. Eller på vägen. En del föll i den steniga jorden. En del föll bland tistlarna. Det kvävdes liksom så småningom. Men en del föll i den goda jorden. Och vi har sett skördar 30-falt, 60-falt, 100-falt ut över vår värld i jämförelse med den insats som vi har gjort. Och Guds ord går ju aldrig förgäves. Vi läser i Jesaja 55:10. Liksom regn och snö faller från himlen och inte vänder tillbaka dit utan vattnar jorden. Men den får den grönska och bära frukt och ge säd att så och bröd att äta. Så är det med ordet som kommer från min mun. Den vänder inte fruktlöst tillbaka utan gör det jag vill och utför mitt uppdrag. Blickar vi ut över världen idag, kopplat till det som vår församlingsmission handlar om, så får Susanne och jag i de länder som vi rör oss i, 8 länder i Öst- och Centralafrika, vi ser resultatet, vi ser skördarna, vi ser liksom vad det här har fått betyda under många år som församlingen har bedrivit mission. I Burundi, några burundier är här, i Burundi där vi arbetat under många år som församling, så utgör pingströrelsen i det landet nästan 20% av landets befolkning. Det är alltså över 2 miljoner människor som tillhör pingströrelsen i Burundi. I Etiopien, där vi har varit och där vi är och där vi kommer att vara framöver, så finns det flera pingströrelser startade av missionärer från Norden. Och där vi som församling har varit oerhört instrumentella i många år, där räknar man också miljontals medlemmar. I Rwanda, där vi också har varit under många år, så är också en stark rörelse med flera miljoner medlemmar. I Sydsudan just nu så växer det så det knakar på vissa platser, nästan mer än vad kyrkan klarar av att hantera. På Swahilikusten, som vi såg filmen ifrån, dopförrättningen, så har det varit hårt. Det har varit svårt att bryta in. Men idag ser vi en väckelse som vi aldrig har kunnat drömma om. Det har såtts ut, det har börjat gro, och idag får vi vara med och skörda den skörden. På plats efter plats så händer det här. Guds ord har såtts ut av människor tidigare än oss. Tidigare än mig och Susanne, tidigare än andra som har gått ut. Det har andra tidigare generationer av missionärer och församlingar har sänts ut. Och det har grott och vi får vara med och skörda. Men vi är också med och planterar, sår ut på nya platser idag. Arbetet fortsätter. Vad hände där på andra sidan då, dit Jesus åkte, där han mötte den här besatte mannen? Jo, hoppar man några kapitel fram i Markus evangeliet så kommer man till kapitel 7. Mellan kapitel 5 och kapitel 7 så händer en hel del saker. Jesus, han återuppväcker Jairus dotter från de döda. För när han hade farit över till andra sidan så åkte han ju tillbaka ganska direkt igen. Och han fortsatte ju med arbetet där på den sidan han kom ifrån. Han uppväckte Jairus dotter. Han botar kvinnan som hade haft blödningar i 12 år. Han sände ut de 12 lärjungarna på uppdrag 2 och 2. De åkte ut. De åkte till alla de platser dit Jesus hade tänkt att gå. De kommer tillbaka. De berättar om vad de varit med om. Johannes döparen dödas under den här tiden. Han gör brödundret över 5000 män som får äta utifrån 5 bröd och 2 fiskar. Han går på vatten. Han botar massor med sjuka. Alltså det händer en hel massa saker i Jesu liv och tjänst. Sen i kapitel 7 så kommer han tillbaka till Dekapolis igen. Och då står det så här i det 7:e kapitlet och den 31:a versen och framåt. Sedan lämnade han trakten kring Tyros och gick över Sidon till Galileiska sjön i Dekapolisområdet. Där kom det till honom med en man som var döv och knappt kunde tala. Och de bad Jesus lägga sin hand på honom. Han tog honom avsides från folket, stack fingrarna i hans öron, spottade och rörde vid hans tunga. Sedan såg han upp mot himlen, andades djupt och sa till honom, Efata, det betyder öppna dig. Med ens öppnades mannens öron och hans tunga löste så han kunde tala riktigt. Jesus förbjöd dem att berätta det för någon. Men ju mer han förbjöd dem, desto ivrare spred det ut det. Och alla blev överväldiga och sa det. Allt han har gjort är bra. De döva får han att höra och de stumma att tala. Nu är läget annorlunda i Dekapolis. Det krävdes liksom en första insats. Ordet skulle sås ut. Sen får det gro. Och sen när tiden var mogen, ja men då åker han dit igen. Då har det hänt någonting. Ordet har verkat. Jesu kraft, Jesu gärning har gjort någonting. Det första utsäde skapade förutsättningar nu för att en tid efteråt komma nu. Och då var mottagandet på ett helt annat sätt. Allt han har gjort är bra. Och det stod ju det att den här mannen, den här galne besatte mannen, han ville ju följa med Jesus, men han fick ju inte det. Och så stod det att han gick ut och lät alla i Dekapolis veta. Mission handlar väldigt mycket om att få den där första personen någonstans. Det handlar om att gå någonstans dit ingen har gått än. Det handlar om att hitta den här personen som är mottaglig för budskapet, för Jesu kraftgärningar, för evangeliet. Ljuset måste tändas någonstans. Det ljuset sätts på bordet så det kan starta och lysa för andra som famlar i mörkret. Och så dras man till det här ljuset. Och sen plötsligt så finns det liksom en skörd. Utsädet har hamnat i den goda jorden. Och det börjar bli en skörd som är redo att skördas. Mission handlar om att röja mark. Det handlar om att gå längre bort. Dit ännu ingen har gått. Det handlar om att söka upp de förlorade. Det handlar om, som vi gjorde i Sydsudan under ett galet projekt vi höll på med ett tag, att röja en väg 10 mil in till ett folk som det fanns inte vägar dit. Men nu finns det en väg dit. Lastbilarna kommer in liksom med mat till de svältande. Det finns en skola där inne. Det finns en kyrka där inne. Det finns en församling på tillväxt. Ljuset har tänts. Men det krävdes några galenpannor för att göra det här möjligt. Och där var vi som församling. Vi representerade den här galenpannan som gjorde ett projekt som ingen annan lyckades att göra. Det var stormar under vägen. Men tron hjälpte oss. Det har brutit igenom. Det bär frukt. Och så händer det. Hur ser världen ut idag? Men vi har predikat här under 3 söndagar utifrån missionsbefallningen. Gå ut och gör alla folk till mina lärjungar. Och tar man då alla folk, om man talar om att det finns över 17 000 folkgrupper i världen idag. Och när man tittar på de här folkgrupperna så kan man konstatera att ungefär 7 000 av dem tillhör så kallade onådda folk. Alltså 42% av folkgrupperna i världen vet ännu inte vem Jesus är. Det finns en andra sida som vi ska till. Det finns fortfarande folk, länder, språk, kulturer som väntar på oss som församling. Det finns språk, kulturer, länder och sammanhang som väntar på dig. Och oss att gå dit till andra sidan. För Jesu uppdrag att gå till andra sidan, det gäller fortfarande. När den här kyrkan byggdes, ni som var med då var jag missionärsbarn ute i Afrika. Och jag kom hem till en redan färdig kyrka. Men det har berättats för mig att det här var ju en stor ekonomisk utmaning. Och Bosse Hörnberg som var föreståndare då lär ha sagt det, och det får ni äldre bekräfta eller dementera sen. Men lär ha sagt att ska vi lyckas med det här så måste vi satsa mer på missionen först. Vi måste sända fler missionärer. Vi just nu göra mer för att nå människor om vi ska lyckas med vårt kyrkbygge. Och efter några år så står det här templet redo. Efter några få år så har vi också betalt av skulderna. Och det är ett Guds under. Men samtidigt som vi byggde här så byggde vi Guds rike ut över världen. Den lista på missionärer som finns i den här boken. Många av dem sändes före under den tiden som kyrkan höll på att byggas. Det här är de prioriteringarna som gäller i Guds rike. Jönköping och Sverige är ju ett desperat behov utav evangelium. Det tänker jag att det kan vi alla vara överens om. Det behövs mer Jesus i vårt land. Det behövs mer Jesus i Jönköping. Det behövs mer Jesus till svenskarna. Men ekvationen i Guds rike för att Jesus ska bryta fram på hemmaplan, så kan vi inte koppla bort bortaplan. Det här sker samtidigt. För när vi sänder så blir vi välsignade. När vi sänder vårt bröd över vattnet så kommer det tillbaka. Ska vi lyckas och nå Jönköping och Sverige, låt oss satsa ännu mer på mission. Låt oss sända ännu fler missionärer. Låt oss nå nya länder med evangeliet. Låt oss gå till den andra sidan dit vi ännu inte har nått. Och var är den andra sidan? Ja, men den andra sidan behöver inte vara geografiskt långt bort. Men den kan vara det. Den andra sidan kan vara över språkgränser. Över kulturgränser. Över religiösa gränser. Men det finns en hemlighet någonstans i att också åka dit långt bort. Dit vi ännu inte vet någonting om. För det där krävs det tro. Vi vet inte vad vi kommer till. Vi kanske kommer till en galen, besatt person. Men det är han som Gud har tänkt att använda som förstlingsfrukten på en plats för att Guds rike ska få brytas fram. Jag tänker så här. Att Jönköping, vår församling, vi är en stor, resursstark församling. Det ska vi tacka Gud för. Det är hans välsignelser. Det är hans nåd. Vi har inte förtjänat det. Men jag tror att det finns en hemlighet i att vi har varit trogna missionsuppdraget. Vi har varit trogna i vårt sändande. Vi har varit trogna i att gå när han har sagt att det är dags att gå. Och därför har vi den välsignelse som vi har idag. Men vet ni, en stark församling handlar inte om hur många vi samlar en söndag. En stark församling är hur många sänder vi för att nå de förlorade. Vet du, Jesus, han hoppar inte högt i himlen. Och här får ni förlåta mig, men nu blir jag lite afrikansk i min förkunnelse. Jesus hoppar inte högt i himlen för att vi samlas många en söndag, söndag efter söndag. Men lyckas vi nå en förlorad själ så dansas det i himlen. Och jag tänker så här. De kommande 100 åren, om Jesus dröjer och några utav er i barnvagnarna får leva. Tänk om vi som församling skulle hålla himlen på fötterna dansande. Tänk om de aldrig skulle få en lugn stund att sätta sig ner. Därför att förlorade själar nås hela tiden. Därför att vi sänder i värld budskapet. Vi sänder iväg människor. Vi når nya platser. Vi når nya folkslag. Vi når nya länder och sammanhang. Och förlorade, de nås utav evangeliet. Och himlen den dansar. Därför förlorade själar kommer till Gud. Jesus säger så här. I Lukas det 15 kapitlet och musikerna, ni kan komma upp här nu. På samma sätt blir det större i glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som inte behöver omvända sig. Himlen uppskattar vår lovsång, ja. Gud han tronar på vår lovsång. Vi ska lovsjunga. Vi ska tillbedja. Vi ska byggas upp. Vi ska samlas tillsammans i gemenskap. Vi ska ta hand om varandra. Vi ska vara församling. Men en församling som slutar att sända blir snart en klubb för inbördes beundran. En församling måste alltid vara sändare. Måste alltid vara på väg. Måste alltid gå till nya platser. Jag bläddrar i den här boken. Listan över missionärer som har sänts genom åren. Och det är fantastiskt. Men vet ni, det finns områden som jag saknar i den listan. När jag läser länderna som vi har gått till. Ja, men vi har gått till många länder, 30 länder räknas det upp där. Vi har varit starka i Afrika. Vi har varit starka i vissa delar av Europa. Men jag saknar Asien i vår församling. Jag saknar de här stora länderna, sammanhangen, folken. Där de allra flesta av de onådda finns idag. Tänk om vår församling skulle se den andra sidan. Tänk om du sitter här som ska vara vår första missionär till Indien. Tänk om du sitter här som ska vara vår första missionär till vilket annat land som vi ännu inte har varit och missionerat i. Det finns miljoner, miljarder människor som lever i mörker. Ljuset behöver tändas. Vi kanske inte kommer se skördarna i vår generation. Men vi ska plantera så att nästa generation får vara med och skörda. De som finns här och firar 150 års jubileum. Låt dem ha en anledning till att prisa Gud för att vi gör någonting i vår tid. Låt oss ge dem en anledning till att tacka Gud för hans trofasthet. För att vi fortsätter att sända. Vi tronar inte på minnen från fornstora dagar. Men vi ska fortsätta sända ut Jesu namn ut över världen. Låt han få bli känd. Låt han få bli älskad. Låt han få bli efterföljd. Låt ljuset få tändas där det ännu inte lyser.
Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingst i Jönköping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran kyrka så kan du gå in på pingstjonkoping.se eller följa oss på sociala medier via pingstjkpg.